Matteus 4, 18-22. När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Kapitel 9, vers 9. Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. Amen. Med de här väldigt egentligen korta bibelverserna, men oerhört viktiga, så vill jag försöka säga något över temat att gå med Gud. När spanjorerna säger hej då, så säger de vaya con Dios. Det betyder gå med Gud. När vi svenskar, åtminstone förr i tiden, säger hej då, då säger vi inte hej då. Vi gjorde inte det förr, utan då sa vi adjö. Nu kan jag inte, jag läste aldrig franska. Men det kommer ifrån adieu. Och adieu, det är Gud. Och jag tror att adieu är ungefär att man säger att överlämna eller gå med, inte, kanske inte gå med Gud, men med Gud, tack, med Gud. Ja, säger man med Gud eller om man säger gå med Gud, det är ju en jättebra uppmaning, eller hur? Men samtidigt är det inte säkert att man menar så mycket med det. Ungefär som när vi kom till Sydafrika en gång för många år sedan. I varje affär när man hade handlat så sa de God bless. Jag tänkte, det är ju fantastiskt. De önskar mig Guds välsignelse i varenda affär. Vilket härligt land det har kommit till. Men de flesta av dem, de menade ju ingenting med det. Gå med Gud. Ja, det är en bra uppmaning. Men behöver vi verkligen uppmana varandra till att gå med Gud? Vad är det Paulus säger? Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Behöver vi uppmana varandra till att gå med Gud då? Ja, det behöver vi faktiskt. För rätt om det är så att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Alltså att Gud alltid är där vi är. Det måste det ju betyda. Gud är alltid där du är. Men för den skull är det inte alltid säkert att vi är där Gud vill att vi ska vara. Vi behöver uppmana varandra att gå med Gud. Det är bara den som går med Gud som går åt rätt håll. som når det mål han har bestämt. Att gå med Gud, det är att bryta upp. Det behöver inte innebära att man ska lämna ett land för att gå till ett annat land. Det behöver inte innebära att man ska lämna ett yrke för att gå till ett annat och så vidare. Men ska man gå med Gud behöver man ändå bryta upp. För skriften säger att från början är det så. Att vi inte går med Gud utan vi är på väg åt ett annat håll. Och då behöver det ske ett andligt uppbrott. För alla människor, står det, har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och syndens lön är döden. Vi behöver bryta upp ifrån dödens område och komma in på livets område. Där Gud är. Det går inte, hörni, att följa Gud utan att alls tänka på honom. Det går inte att följa Gud utan att vilja göra hans vilja. Det går inte att följa Gud utan att billigt talat ha fattat hans hand. Och Guds utsträckta hand, skulle jag vilja säga, det är Jesus. Det Håkan sa här förut, det drabbar oss alla. Det var inte så att Håkan hade kommit in i ett liv där han inte ville vara nära Gud. Men han upplevde att han inte var riktigt så nära Gud som han ville vara. Vad gott att veta att Gud då inte överger, utan att han finns där. För han vet vad vi vill. Han vet vad vi tänker. Och han vill att vi ska vara nära honom. Att gå med Gud är att bryta upp. Jag vill ta några exempel på att bryta upp. Det första exemplet är ifrån första Mosebokens 12:e kapitel. Där börjar berättelsen om Abraham. Just då bodde han tillsammans med sin far, sina bröder och deras familjer i landet Haran. Hur länge de hade bott där, det vet vi inte. Men jag antar att de trivdes bra där de bodde. Men så en dag kommer Gud och säger: jag vill att du ska gå till ett annat land. Han kallade Abraham till en vandring där Abraham skulle vara till 100% beroende utav Gud. Gud talade inte om för Abraham namnet på landet. Han talade inte om hur långt det var hit. Han gav inga koordinater. Det fanns det inte på den tiden för den delen. Men han sa inte om landet låg åt öster, väster, norr eller söder. Det enda han sa: jag ska leda dig till ett annat land. Jag vill det. Jag vill att du ska dit. Och så sa Gud så här: om du följer mig ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Och jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbannar den som välsignar dig, den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ja, jag vet inte hur ni skulle reagera på en sådan uppbrottsorder. Vi brukar ju väldigt gärna vilja veta vart vi ska. Om jag hade sagt till min fru när vi gifte oss att jag vill att du ska följa med mig, men jag talar inte om att det hej. Jag kan väl avslöja kanske att det är rätt så långt bort. Hon hade inte gett sig förrän hon hade fått reda på vart är det du vill att vi ska åka. Jag tror att ni är likadana allihop. Men Abraham bröt upp tillsammans med sin familj. Och han tog med och han bröt upp tillsammans med Lot och hans familj. Och så gav de sig iväg utan att veta vart de skulle. När vi läser igenom berättelsen om Abraham, som ju också kallas för trons fader, så ser vi att han nådde fram. Han kom dit Gud ville att han skulle. Det var bara en enda sak som gjorde att han kom dit. Det var inte det att han var perfekt, för det var han inte. Utan det var att han följde Gud. Och så kom han fram. Men inte utan bekymmer. Det är inte alltid, det är inte någon gång skulle jag säga bekymmerslöst att följa Gud. Utan bekymmer möter på vägen. Vid ett tillfälle upplevde Abraham att han var så ansatt. Han var så rädd för att bli dödad. Så han uppmanade sin fru att ljuga och säga att hon var hans syster. För Abraham tänkte, hon är så vacker. Så får folket i det här landet se henne. Då kommer de kanske att döda mig för att få henne. Så vacker är hon. Och så uppmanade han henne att ljuga. På vägen till löfteslandet råkade Abraham ut för krigssituationer. Det var inte lätt att nå dit. Men han nådde fram. Därför att han gick dit Gud manade honom att gå. Jag antar att vi alla som är här idag, vi har brutit upp. Vi vet ett tillfälle då vi bestämde oss för, jag vill följa dig. När jag döptes en gång, då sjöng vi sången, jag vill följa dig, o Jesus. Följa dig om vägen går över solbelysta höjder eller genom dunkla snor. Där din helga fot gått före vill jag följa efter glad. Viss om att varje steg mig närmar levande Guds stad. Vi har brutit upp för att nå ett land, vi också. För oss har inte Gud dolt vad slutdestinationen är. Men han har naturligtvis inte talat om för oss allt det som skulle hända oss under vårt liv. Och det är jag mycket tacksam för. Att Gud inte uppenbarade allt det som skulle möta. Men jag är glad för att han sa genom sitt ord att jag är med alla dagar. Inte tidens slut. Och det får jag säga att Gud har varit med alla dagar. En del har inte varit lätta. Det har funnits tårar. Det har funnits tider utav hopplöshet. Men han har burit igenom. Och det är som vi sjunger i en sång, snart är jag framme. Rask mot målet det går. Håll bara ut en liten tid. Snart är vi framme. För han håller sitt löfte att vara med. Du har väl brutit upp så att inte du lever i det gamla, utan du är på väg tillsammans med Gud. När vi kommer hem till himlen, då ska vi se att Abraham också är där. Det vet vi att det är så. För Jesus sa att vi ska en dag sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Löfteslandet, Kanaan, det var bara delmålet för Abraham. Slutmålet var det himmelska. Ett annat exempel på att bryta upp har vi i Jeremia. För honom gällde uppmaningen att bryta upp, inte att gå från ett land till ett annat. Utan det gällde istället att bryta upp från föreställningen att han inte dög för det Gud kallar honom till. Jag ska läsa ifrån Jeremia 1. Vers 4 till och med 7. Jeremia 1, 4 till 7. Det är Jeremia själv som berättar. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken, men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Gud lovade att lägga sina ord i hans mun. Så skulle han få vara i tjänst för Gud. Förutsättningen för att det skulle ske, det var att han gick vart Gud än skulle sända honom och talade vad Gud än bjöd honom tala. Kanske att det här är en uppmaning för någon speciell här idag. Kanske du har uppfattningen om dig själv att du inte duger. Du vet att Gud egentligen har något speciellt för dig. Men du har aldrig kommit in i det. Därför att du har sett fel på dig själv. Är det någonting som binder dig? Säg eller tänk inte negativa saker om dig själv. Det du upplever att Gud kallar dig till att göra, gör det. Det är ju Gud som kallar dig. Har du överlämnat ditt liv åt Gud, då är han nära dig. och Gud vill tala till dig. Det skulle vara onaturligt om det inte vore så. Och här finns det ingen skillnad oss emellan. Gud vill tala till varenda en utav oss som är här inne. Innan du föddes visste Gud vad han ville med dig. Han hade sin plan klar för dig. Det du upplever att Gud kallar dig till att göra, gör det. Kom inte med invändningar. Låt inte svårigheterna i uppdraget hindra dig. Gå in i uppdraget. Det du upplever att Gud kallar dig till att säga, säg det. Dit du upplever att Gud kallar dig att gå, gå dit. Att gå med Gud, det är att bryta upp från sådant som vill hindra oss från att följa honom. Att gå med Gud är att leva i förvandling. När vi går med Gud är det inte meningen att vi år efter år ska vara likadana som vi alltid har varit. Nu vet jag inte om jag gör några utav er ledsna eller arga. Men var du snål när Gud kallade dig, då är det fel om du fortfarande är snål. För Gud vill förvandla dig till att vara frikostig. Det är någon som har sagt att ibland verkar det som att det svåraste Gud har att lösa oss ifrån, det är plånboken. Gud vill göra den snåle givmild. Nu kanske inte du var snål när du blev kallad. Du kanske redan då var givmild. Men då var det nog så att Gud ville göra dig ännu givmildare. Jag vet inte om det här riktigt hör hemma, men för många år sedan läste jag en liten bok. Det skildrade i alla fall en man som satt i mötet. Vi kan säga då att det är Håkan, för jag känner ju Håkan lite grann. Och så är det missionsmöte och det är dags för kollekten. Och då så sitter Håkan där och tänker att jag ska nog ta och lägga 2000. Men då kommer frestaren och säger, det räcker om du ger 1000, Håkan. Nej, jag tänker Håkan, jag ska ge 2000. Kommer frestaren igen och säger, ge inte mer än 1000. Då säger Håkan, om inte du tiger nu så lägger jag i hela plånboken. Ja, nu säger jag inte att det har hänt med Håkan, men den här mannen som de berättar om, han hade sagt så här: tiger du inte nu, frestaren, då lägger jag i hela plånboken. Han kanske gjorde det, jag vet inte. Gud vill förvandling med oss. Ett fantastiskt exempel på det, det har vi i Lukas 19. Vi började ju att lyssna till den berättelsen redan i söndagsskolan, eller hur? Ska vi se om jag får ordning och reda på det. Jag tog med mig min mobil upp för att läsa ifrån den. Det är översättningen BSV. Jesus kom sedan in i Jeriko och gick genom staden. Där bodde en man som heter Zacchaeus. Han var chef för tullindrivarna vid den romerska tullmyndigheten och en mycket rik man. Zacchaeus ville gärna få en skymt av Jesus, men han var för kort för att kunna se över folkmassan. Därför sprang han i förväg och klättrade upp i ett sykomorträd vid sidan av vägen för att kunna se Jesus bättre. Och när Jesus efter en stund kom fram till trädet såg han upp mot Sakaios och ropade: Sakaios, skynda dig ner, jag vill bli hembjuden till dig idag. Då skyndade sig Sakaios ner och överlyckligt tog han emot Jesus. Detta retade folket som förargat muttrade: varför ska han gå hem till en sådan ond och oärdig man? Det har vi folkets bedömning om Sakaios. Och säkert var det rätt. Han var en ond och oärdig man. Men så kommer Jesus hem till honom och de äter tillsammans. Men Sakaios ställde sig upp och förklarade för Jesus: Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag tagit ut för mycket tull av någon ska jag betala tillbaka 4 gånger så mycket. Jesus sa då till honom: idag har räddningen kommit till dig och din familj, och du har blivit ett äkta Abrahams barn. För jag, människosonen, har kommit för att söka upp och rädda dem som var förlorade. Vilken snabb förändring Sakaios genomgick. De hann inte äta färdigt för när han hade tagit beslutet i sitt hjärta: jag ska inte längre vara den jag har varit. Och att det var ett ärligt beslut han tog, det förstår vi eftersom Jesus, som såg in i människorna och visste vad de tänkte, sa: idag har frälsningen kommit till det här huset. Du har blivit ett sant Abrahams barn. Gud kan göra snabba förändringar i våra liv om vi bara vill samarbeta med honom. För Gud tränger sig aldrig på. Han gör dig aldrig givmild om du inte vill bli givmild. Jag tror att Gud behöver fler som Sakaios, som inte längre lever ett egotrippat liv där han bara samlade för sig själv och trampade på andra för att komma dit. Han började leva för Gud och sina medmänniskor. Gör vi det? Ibland frågar vi ju: vad sysslar du med? Så är det ju. Och för det mesta då, så om någon frågar mig: vad har du gjort i ditt liv? Ja, då säger jag: ja, jag har varit pastor och missionär nästan hela mitt liv. Och någon av er kanske skulle svara mig: ja, jag har varit lantbrukare, eller jag har varit lärare, eller jag har jobbat in i din industri. Men jag vet inte hur många av oss som skulle våga säga: jag har levt för Gud och för mina medmänniskor. Det är det mitt liv har gått ut på. Men jag är övertygad om att det är det Gud vill. Att vi i de olika uppgifterna vi har här i livet lever för Gud och för våra medmänniskor. Om du hade ett väldigt hetlevrat temperament när du blev kallad, då är det fel om du fortfarande har det. För Gud vill ju förvandling med oss. Den som hade väldigt lätt för att bli arg och börja ropa och gorma vill Gud förvandla. En sådan förvandling kan vi läsa om i Moseböckerna. Och det gäller mannen som Moseböckerna handlar om väldigt mycket. Och det är Mose. Jag tror att ni känner till hans levnadshistoria allihop, så jag behöver inte gå igenom så mycket. Men han hamnade ju, han var Israel, hamnade vid faraos hov. Och när han var i 40-årsåldern så gick han ut, står det, för att se hur hans folk hade det. Och då såg han någon behandlare, en israel, illa. Då blev han så arg så han slog ihjäl den människan som behandlade israelen illa. Och så flydde han. Och i 40 år så bodde han, var var han bodde någonstans nu igen? Hjälp mig. I Midjans land, ja. Midjans land, där gifte han sig och där fick han barn. Men efter att 40 år hade gått så kallade Gud honom till att leda Israels barn ut ur Egyptens land. Och efter ett tag så vandrade de ut. Och efter ett tag så kom de till berget Sinai. Och då kallar Gud Mose upp på Sinai berg för att ge honom de 10 budorden. Under tiden som Mose var där uppe så påverkade folket Aaron och sa: du måste göra oss en gud. För Mose vet ingen vad det har blivit av med. Det hade gått en tid och Mose kom inte ner från berget. Och Mose gjorde en kalv utav guld och då sa folket: här Israel, har du nu din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Och så ställer de till med en hejdundrande fest där nere med dans och sång och så vidare. Och Mose kommer ner från berget. Och när han är halvvägs ner ungefär, då hör han vad som är på gång i lägret. Och när han begriper vad folket har gjort, då blir han så rasande att han slår sönder stentavlorna med 10 Guds bud emot berget. Han krossar dem. Han hade inte blivit fri ifrån sitt väldigt häftiga humör, det tände på en enda gång. Men Mose dör och vid parentationen, vi brukar ju ha sådana, och jag vill kalla det som står i Fjärde Mosebokens 12:e kapitel vers 3 för en parentation över Mose. Och jag läser från 1917 års översättning. Då låter det så här: mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Han förändrades. Han var en gammal man när Gud började att förändra honom. Ungefär lika gammal som jag. Något över 80 år. Har inte Gud förändrat oss än, vänner, så är det inte kött. För Gud kan förvandla gamla människor lika väl som unga. Guds mening är att förändring ska ske. Vi går ju med honom som billigt talat är krukmakaren som sitter vid drejskivan och arbetar på lerklumpen. Och lerklumpen är ju du och jag. Det var Jeremia som fick gå ner och ta lärdom. Han fick gå ner till krukmakaren och ta lärdom ifrån Gud. när det krukmakaren gjorde ramlade ihop. För det fanns någonting där som gjorde att det kraschade. Då började krukmakaren igen. Och efter en stund hade han ett kärl precis sådant som han ville ha det gjort. Och så säger ju Gud, så kan jag göra med er om ni bara låter mig göra det. Vet du om att du har något i ditt liv som gör att det kraschar? Vill du låta Gud ta ut det och börja om på nytt? Han vill och kan göra det. Han ger inte upp. Om en liten stund nu så ska vi som har brutit upp, för det har vi väl gjort, då ska vi gå fram till nattvardsbordet. Vet du med dig att det är något i ditt liv som behöver finslipas? Kanske du behöver en omstart i ditt liv. Nu är tiden. Det är inte imorgon. Det är inte ikväll. Utan det är nu som Gud vill göra något nytt i ditt liv. I en gammal kör som vi ofta när jag var ung sjöng vid lägereldarna eller vittnesbördskvällarna i missionshuset sjöng vi så här: Han kan förvandla allt. Han kan förvandla allt. Vår frälsare håller all makt i sin hand. Och han kan förvandla allt. Om vi vill det. Amen. Herre, tack att du kan förvandla allt. För du håller all makt i din hand. Vi vet med oss, far, att vi är långt ifrån perfekta. Ingen av oss här är det. Börja om än en gång i vårt liv. Finslipa oss, Herre. Tack för att du är så barmhärtig och så långmodig och så full av kärlek. Att du inte kastar bort oss. Det du vill ta bort, det är det som gör att det går sönder för oss. Herre, hjälp oss att vi inser att inte det finns någonting utav sådana saker som är så viktiga och så dyrbara för oss. Att vi skulle vilja behålla det. Utan istället säga: Herre, vi vill samarbeta med dig. Jag öppnar mig för dig. Herre, ta bort allt det som inte behagar dig. Förvandla mitt liv, Herre. I Jesu namn. Amen.